Tack älskade Herre att vi får träffas inför ditt ansikte, inför din tron. Tack att vi får förenas med människor som tillhör dig över hela den här jorden. Tack älskade Herre Jesus för att du är den som råder i evighetens evighet. Tack för att all makt är din i himlen och på jorden. Tack Fader i himlen. Tack för att vi får inbjuda din heliga ande till att leda den här predikan. Jag ber om nåd över den här predikan. Jag ber att det som är från dig, det är det som ska talas ut, inget annat. Fader i himlen, jag ber dig i Jesu namn. Amen. Ja, jag tackar dig som vanligt Herre för att ingenting av det som det ord som talas ut från dig återvänder fåfängt, utan för att det kommer att verka till det som du har bestämt. I Jesu namn. Amen. Nu ska vi se. När jag tänkte jag skulle suttit igår och förberett mig till den här predikan, men så blev det inte alltid som man tänker, utan jag fick vara hemma och vara barnvakt eller vad man säger, och fick skjuta på det här. Men det kändes ändå frid över alltihopa, för man har gått och bearbetat ganska länge egentligen det man vill tala om, det man har upplevt att Gud vill säga. Och sen i natt när jag vaknade så kom det ett ord till mig, och det var några ord, och det var faktiskt tid för hjältar. Och jag tänker på vad Estes morbror eller vad farbror sa till henne. Kanske finns det till för en tid som denna. Gud är allsmäktig. Han har all makt i himlen och på jorden. Han har kallat oss. Han har utvalt oss redan i moderlivet, står det. Så att vi är här just nu. På den här jorden, vid den här tidpunkten. Att vi sitter här tillsammans. Det är ingen tillfällighet. Den är alltid en plan med allt Gud gör. Och vi är inte många här. Och jag kan tänka mig att en del pastorer och predikanter och andra kan tycka att det är lite inte så inspirerande att tala till en liten skara. Men det som är det fantastiska är att vi talar ju inte till en liten skara. Därför att det som sägs ju faktiskt för en hel himlarymd. Vi säger ju det inför Guds ansikte också. Så de orden vi talar ut är inte ord som är något som bara blåser bort för vinden, utan de lever i evighet. Oavsett om det är ord som är välsignande eller om det är ord som är av annan art. Så därför när vi samlas så här, så är det inte bara till oss, vi som sitter här. Alltså jag upplever när jag talar att jag talar lika mycket till mig själv, om inte ibland mer, till mig själv. Som jag talar till dem som sitter och lyssnar, men också till dem som inte är. Och till andemakter i himlarymderna. Det står ju faktiskt det i Efesierbrevet kapitel 6. När det står om det här med den andliga vapenrustningen, att vi ska ta på oss den. Så står det ju faktiskt där i vers 12. Ty vi strider inte mot kött och blod, utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna. Så den kampen vi för här, den kampen vi för i vår ensamhet, där vi ber ut i vår bil när ingen annan lyssnar, där vi ber ut om vi är ute och går eller joggar eller cyklar eller vad som helst, där vi ber i våra tankar, det är så mycket mer. Det är mot ondskans andemakt i himlarna vi strider. Vi ska hoppa till berättelsen om David. Ska vi se, den ska vara... Jag har sånt här system med små lappar i så jag ska kunna hitta snabbt när jag... Där har vi det. Berättelsen om David från första Samuelsboken 17. Det är ganska mycket text att läsa. Men jag tror jag ska göra det ändå. Från vers 24. När Israels män såg Goliat blev de alla mycket rädda och flydde för honom. Israels män sa, ser ni den där mannen som trädde fram där? Han kommer för att håna Israel. Men åt den som slår ner honom ska kungen ge stora rikedomar. Ja, han ska få kungens dotter och hans fars hus ska han göra skattefritt i Israel. David frågade männen som stod bredvid honom, vad är den? Vad får den som slår ner den där filisten och tar bort skammen från Israel? Ty vem är denne oomskurne filisté som vågar håna den levande gudens här? De upprepade då för honom det som hade sagts och de sa, detta får den som slår ner honom. Hans äldste bror Eliab hade hört hur han talade med männen och han blev rasande på David och han sa, varför har du kommit hit? Åt vem har du lämnat den lilla fårjorden i öknen? Jag känner ditt övermod och ditt hjärtas ondska. Det är för att se på striden som du har kommit hit. David svarade, vad har jag då gjort? Det var ju bara en fråga. Sedan vände han sig från honom till en annan och han frågade samma sak. Och han fick samma svar som förut. Man hade hört vad David sagt och berättade för Saul som lät hämta honom. David sa till Saul, ingen bör tappa modet. Din tjänare ska gå och strida mot denne filisté. Saul sa till David, inte kan du gå och strida mot denne filisté. Du är ju bara en ung pojke och han är en krigare ända från ungdomen. Men David svarade, din tjänare har gått i vall med sin fars får. Om då ett lejon eller en björn kom och tog bort ett får av jorden, följde jag efter vilddjuret och slog ner det och räddade fåret ur munnen på det. Om vilddjuret då reste sig upp mot mig så fattade jag det i manen och slog ner det och dödade det. Din tjänare har slagit ner både lejon och björn. Det ska gå denna oomskurne filisté så som det gick vart och ett av dessa djur för att han har hånat den levande gudens här. David sa vidare, Herren som räddade mig undan lejon och björn, han ska också rädda mig från den här filisten. Då sa Saul till David, gå och må Herren vara med dig. Och Saul klädde på David sina egna kläder och satte en kopparhjälm på hans huvud och satte på honom ett pansar. David band Sauls svärd om sig och utanpå kläderna och försökte gå med det, för han hade aldrig provat på något sådant. Men David sa till Saul, jag kan inte gå med det här, för jag är inte van vid det. Så han la av sig det. Han tog sin stav i handen och valde ut åt sig 5 släta stenar i bäcken, lade dem i fickan på sin hederväska och tog sin slunga i handen, så gick han fram mot filisten. Samtidigt gick filisten framåt och kom allt närmare David och hans sköldbärare gick framför honom. Då filisten såg upp och fick se David föraktade han honom, för David var bara en pojke, rödkindad och vacker. Han sa till David, menar du att jag är en hund eftersom du kommer mot mig med käppar? Och han förbannade David med hjälp av sina gudar. Sedan sa filisten till David, kom hit till mig så ska jag ge ditt kött och himlens fåglar och markens djur. David svarade filisten, du kommer mot mig med svärd och spjut och lans. Jag kommer mot dig i Herren Sebaots namn. Han är Gud för Israels här som du har hånat. Herren skall på denna dag överlämna dig i min hand och jag ska slå ner dig och ta huvudet av dig. Jag skall på denna dag ge de filistenska krigarnas döda kroppar åt himlens fåglar och åt jordens vilda djur, och hela världen ska förstå att Israel har en Gud. Hela denna skara ska förstå att det inte är genom svärd och spjut som Herren räddar. Striden är Herrens och han ska ge er i vår hand. När nu filistén gick framåt och närmade sig David sprang David snabbt fram mot Herren för att möta filistén. David stack sin hand i väskan och tog fram en sten ur den, slungade den och träffade filistén i panna. Stenen trängde in i pannan så att han föll omkull med ansiktet mot jorden. Så övervann David filistén med slungan och sten och dödade honom utan något svärd i sin hand. Det finns några saker som jag tycker är ganska intressant här. En reflektion jag har gjort som jag inte riktigt förstår, men som jag tycker är intressant, är det här att det är tre gånger som David får veta vad som är priset för det här. Att han ska få skattelättnader och han ska få kungens dotter och så vidare. Det är tre gånger. Jag tycker det är fantastiskt. För tre gånger så förnekar Petrus Jesus och tre gånger frågar Jesus Petrus om han älskar honom. Men det ska jag inte gå in på. Men jag tycker det är spännande att man kan hitta så mycket saker i Bibeln som väcker tankar och funderingar på olika håll. Det jag tycker som är olika saker, bland annat är det här. Han har ju en bror. David har en bror, Eliab, hans äldste bror, som är i närheten och som hör det här. Och Eliab är ju inte speciellt försiktig och rädd om Davids liv egentligen, tycker jag. Utan han är ju faktiskt ganska hård mot David och pratar om att det är Davids övermod. Och det är hans hjärtas ondska som har fört David dit. Och han ska ha dåligt samvete för att han lämnat jorden i öknen. Och han har kommit dit för att titta på den här striden och gotta sig i det som händer och sker. Säkert tycker han att han har kommit hit för att se på ett bra avstånd i den här, när vi får sätta livet till i den här striden. Alltså, är inte det kanske någonting som är ganska typiskt? Att när vissa människor får en övertygelse i sitt hjärta, eller man upplever att Gud vill något speciellt, att man får ganska hårda ord från de som står närmast. Och kan såra och skada. Och så var det ju faktiskt där. Men om vi går till slutet så ser vi att David, han profeterar precis innan den här striden. Han talar om allt som ska hända. Han talar om att han ska slå Goliat. Han talar om att de ska jagas och de ska dödas. Och så blev det. Alla fiender fick stryka med. Det är profetiska ord han talar ut. Och i Guds ord så vet vi ju att Gud gör ju ingenting utan att först ha talat om för sina profeter. Och då tänker jag på vår församling, jag tänker på vår egna liv, saker som Gud har talat och saker som Gud har visat. Han har en plan och han har sagt och han har bestämt. Och så kommer det bli. Om vi väljer att hålla fast som David gjorde när hans bror ville få honom att tänka om. Sen så står det här att David han tog sin stav i handen. Han valde ut åt sig fem släta stenar i bäcken och lade dem i fickan på sin hederväska. Jag har funderat lite grann på det där, för att jag vet inte om jag hade gått ner till en bäck och plockat stenar. För där oftast när man är vid en bäck, ni vet, man kastar, eller vid en sjökant och plockar sten och ska kasta såna här smörgåsar som studsar på vattenytan, är inte de ganska, oftast ganska släta och fina, de stenarna? Är det inte de som ligger bredvid bäcken eller bredvid sjön som fortfarande är kantiga och av någon anledning skulle i alla fall jag tro skulle ställa till större skada hos någon? Men han gick ner till bäcken och plockade de här stenarna. Och i bäcken så är det ju faktiskt att där rinner jag. Då tänker jag så här. Där rinner det vatten. Där nöts de här stenarna kanske mot varandra. När det rinner mycket vatten. De tumlar runt. De nöts mot varandra. De poleras. De slipas. Precis som vi gör i livet. Ibland är vattnet väldigt stilla i våra liv. Då händer det inte så mycket. Men om vi är i vattnet, som jag tänker med en bild på en helig ande, då är vi ändå i hans närvaro. Och när vi är i hans ande tillsammans med andra, och när vi går inom livet med det som händer och sker tillsammans med Gud, då poleras vi. Då förändras vi. Under en lång, kanske ibland en jättelång tid, så förbereds vi för det som Gud vill göra i våra liv. Som kanske har en större betydelse än vi själva förstår. Och de här fem stenarna som han plockar upp, det är klart, då har de blivit så polerade och så fina så de hade ju kanske också en högre träffsäkerhet när de släppte slungan. För att de var polerade. Precis som vi har. Om vi låter Gud polera oss. På olika sätt. Då kan vi i Guds hand vara stenar som träffar målet. Precis som Gud har bestämt att vi ska göra. I vers 47 säger, när han talar ut det profetiskt där David, så säger han: hela denna skara ska förstå att det inte är genom svärd och spjut som Herren räddar. Striden är Herrens och han ska ge er i vår hand. Striden är Herrens. Det vi inledde med att läsa den här kampen mot kött och blod, det är Herrens. Vi kan inte vinna den egen kraft. Det går inte. Striden är Herrens. Han kommer vinna den. Jag pratade om det här med hjältar förut och jag vet att jag har pratat om Gideon innan. Och jag ska ta och backa tillbaka till domarboken också och läsa lite om från domarboken 6. För det var ju, landet var ju belägrat. Man tog allt som de hade. Det fanns ingenting någonstans. De fick gömma det de hade för att få någonting kvar. Och i domarboken 6 så står det så här i vers 12. Vi kan bara vilja se 11. Herrens ängel kom och satte sig under terebinten vid Ofra som tillhörde Abiesriten Joas. Dennes son Gideon höll på att klappa ut vete i vinpressen för att gömma det för midjaniterna. För honom uppenbarade sig Herrens ängel och sa till honom: Herren är med dig, du tappre stridsman. Gideon svarade honom: O min herre, om Herren är med oss, varför har då allt detta kommit över oss? Och var är alla hans under som våra fäder har berättat om och sagt? Se, har inte Herren fört oss ut ur Egypten? Nu har Herren övergivit oss och gett oss i midjaniternas hand. Då vände Herren sig till honom och sa: Gå i denna din kraft och fräls Israel ur midjaniternas våld. Se, jag har sänt dig. Gå i denna din kraft. Vi har alla fått del av den kraften. Den dag vi blir frälsta så får vi en helig ande. En helig ande är ju den kraften som den här Herrens ängel talar om. Vi har ingenting att frukta egentligen. Han är med oss genom allt. Och när vi tittar tillbaka på våra liv så kan vi se det hela tiden. Att det finns tillfällen när vi har haft det jättejobbigt. Vi har funderat, vi har tänkt, hur ska det fixa sig? Hur ska det lösa sig? Och när vi tittar i backspegeln så ser vi, det har löst sig. Vi kan se Herrens under, vi kan se vad han har gjort i våra liv. Vi är, du och jag är en tapper stridsman i Herrens ögon. Han har gett oss det vi behöver. Han har förberett oss precis som de här fem stenarna som David använde. Så han förberett dig och mig för det han vill att vi ska göra för hans rike. Om det är stort eller smått, det spelar ingen roll. Vi är alla en byggsten i Guds rike. Och han vill använda oss precis på det sättet som han har bestämt. Och som han har bestämt redan i moderlivet som det står. Vi är redan förutbestämda. Och det finns en väg för oss att gå. Jag så pratade om det innan, det här att det är tid för hjältar. Den här tiden nu så pratas det så mycket om negativa saker. Det pratas om sådana konsekvenser i ekonomin. Det pratade om att ja, det kanske till och med blir så att fler kommer dö efter den här, eller av andra anledningar än corona, för folk kommer ta livet av sig. Och det kommer vara si och så. Det har man hört på radio och tv faktiskt. Att det finns någon som säger så. Och hur var det nu med orden vi talar ut? Ska vi välja att tala något annat? Ska vi välja att tala om att det finns en väg ur detta? Jesus har en plan för oss. Gud har en plan för oss. Jesus har dött för oss. Och han har en annan väg för oss. Oavsett om vi skulle drabbas av corona eller inte. Så säger jag som Paulus, död, var är din seger? Död, var är din udd? Davids hjältar kan vi läsa om. De har 30 stycken. Och apropå Goliat, en av dem dödade Goliats bror. Kan man läsa också i Bibeln. Då står det så här, när han i andra Samuelsboken 23. Jag vet att jag har pratat om de här sakerna innan. Men jag tänker, men jag vet inte varför jag skulle ta upp det här. Men det finns en anledning. Och jag tänker på min mamma som en gång sa så här när jag var lite trött på att göra läxan. Repetition är kunskapens moder, sa hon då så här ordentligt. Och repetition är kunskap. Kanske behöver vi höra om och om och om igen för att det ska bäddas in i våra hjärtan och i våra tankar. Då står så här. En gång drog 3 av de 30 främsta männen ner och kom vid skördetiden till David vid Adulams grotta, medan en skara filister hade slagit läger i Refaimdalen. David befann sig då på borgen medan en filisteisk utpost fanns i Betlehem. David greps av begär och sa, om någon ändå ville ge mig vatten att dricka från brunnen vid Betlehems stadsport. Då bröt sig de 3 hjältarna igenom filisternas läger och hämtade vatten ur brunnen vid Betlehems stadsport och tog det och bar det till David. Men han ville inte dricka det utan gett ut det för Herren. Jag tycker det är en fantastisk bild egentligen. De hade sån respekt för David, så hans minska önskan, vi brukar säga det, din önskan är min lag, säger vi ju. Och här säger han bara att han önskade få dricka ur källan, och de bryter sig in och hämtar vatten. Tänk om vi kunde be Herren om att få sån passion för Jesus. Att vi skulle kunna göra likadant, kosta vad det kostar vill. För att föra vattnet, livets vatten, vidare till någon annan. Jag satt i min bil och på väg in till jobbet. Och så, jag berättade det på styrsammanträdet i torsdags. Och så helt plötsligt började jag tänka på Kina. Jag började tänka på Kinas utfall mot Sverige. Jag började tänka på det jag läste en gång i höstas om någon tankesmedja som hade upplevt eller hade funderat kring de här frågorna. Och där de hade sett ett mönster och där de menade att Kina hade bestämt sig för att de skulle använda Sverige som ett test för att se hur mycket de kunde påverka och förändra ett annat land i en annan del av världen. Och så började jag tänka, då får mina tankar vidare till alla de svenska missionärer som gav sina liv i Kina. Och igår satt jag på nätet och försökte hitta lite information kring det här. Och jag kom in på, vad heter han, Hudson Taylors mission. Som jag hade ett huvudkontor i Sverige och skickade ut missionärer. De var jättemånga. Det bara rullade när jag höll på så här. För att se vad bilder på dem. Det står inte när de dog. Det står när de föddes och när de åkte ut. För jag tror inte man visste när alla dog. Jag gick in och sökte på andra organisationer. Vi skickade massor med missionärer till Kina. Jättemånga svenskar gav sig inte en liv i Kina. Och sen så kom just den här bilden med David och Goliat för mig. Och jag bara upplevde jättestarkt att Sverige är David och Kina är Goliat. Det här som har försiggått mellan Kina och Sverige är bara en andlig kamp. Fortfarande är det en andlig kamp mot Guds evangelium som sades ut av svenskar i Kina för 150-100 år sedan. Och fram mot 40-50-45-talet. Och jag kände jättestarkt att vi kan göra som David. Det här pyttelilla landet här med 10 miljoner invånare. Vi kan faktiskt göra som David, som sänkte fienden med en flat sten från bäcken. Alltså jag vet att det här låter helt tokigt, mänskligt sett. Men jag fick en sån stark förvissning att om vi i Sveriges kristenhet börjar be för att det här som Kina sysslar med ska upphöra och att Kina ska falla samman, så kommer det ske. Och jag har radion på när de här tankarna går. Och jag tänker inte ett dugg på sången. För jag är så uppslukad, kan man säga, av det här. Och när jag liksom släpper mina tankar, liksom börjar liksom, ja, ni vet, man tappar, när man börjar liksom suga in annat runt omkring igen. Precis då slutar den här låten. Och den här rösten i radio säger, detta var Smith & Tell med låten Goliat. Då är det ett svenskt band som spelar en låt som heter Goliat på engelska. Jag tror att den är skriven av Lale en gång i tiden. Jag är inte säker på det sista, men hon har skrivit en låt som heter det. Och jag bara kände en sån bekräftelse inombords. Och varför talar jag det här då? Jo, därför att i andra krönikeboken så står det om att vara frimodiga. Och jag berättar det här också därför att jag kan ju inte... Jag kan ju inte förkasta det som jag upplevde jag fick säga från Herren i min förra predikan. Om det här med att när Gud talar så sker det saker. Guds ord återvänder inte fåfängt. Andra krönikeboken 32:1-8. Sedan Hiskia i trohet hade utfört detta kom Sanherib, kungen i Assyrien, och drog in Juda och belägrade de befästa städerna och tänkte erövra dem åt sig. Jag kan backa tillbaka lite på det jag pratade om innan. Vi vet att Kina har köpt in stora svenska företag. Vi vet att de försökte köpa hamnar i Sverige. Och på olika sätt skapa sig en större ekonomisk språngbräda in i det här landet. Och därmed, enligt Kinas sätt att se det, en större skäl och rättighet att påverka den svenska regeringen och svenska beslutsfattare. Men också göra som de gjorde. Använda hårda ord när det inte blir som de vill det ska vara. Och hota. Det känner de att det är deras rätt. Nu läser jag igen från krönikeboken. När Hiskia såg att Sanherib kom för att anfalla Jerusalem rådgjorde han med sina första och sina tappra män om att täppa till vattnet i de källor som låg utanför staden. Och de hjälpte honom med detta. Mycket folk samlades och man täppte till alla källorna och dämde för bäcken som flöt genom trakten. Ty de sa, varför ska de assyriska kungarna komma och finna mängder av vatten? Han tog också mod till sig och byggde upp muren överallt där den hade raserats. Byggde tornen högre och uppförde en annan mur längre ut. Befäste Millo i Davids stad och tillverkade skjutvapen och sköldar i stor mängd. Och han tillsatte krigsbefäl över folket och kallade dem samman till sig på den öppna platsen vid stadsporten. Uppmuntrade dem och sa, var frimodiga och starka, frukta inte och var inte förfärade för kungen i Assyrien och för hela den skara han har med sig. Ty med oss är en som är större än den som är med honom. Vi känner igen de orden från Elia, va? När herrarna kom och stod upp, han skickade iväg sin, han frågade sin tjäna, vad ser du? Och han såg med och säger han, den är med oss är större. Är det inte så att vi så ofta gärna ser det som drabbar oss här och inte vad som finns bakom? Den som är med oss är större än den som är med honom. Den som är med oss är större än de omständigheterna vi möter. Vi ser ju att det här med coronan har fört med sig att Sverige, man anser, nu är det väldigt olika. Den ene tycker så och den andra tycker så. Och de fattar de besluten och de är fel och de fattar beslut som är fel och man kastar paj på varandra ibland, känns det som. Även om man försöker ändå samarbeta och ha en attityd av att vi ska hjälpas åt att klara det här. Men vi vet ju att vissa delar av svenskt samhällssystem har monterats ner. Och här ser vi ju att det som när Jerusalem är hotat så är det en gudfruktig kung. För Hiskia var gudfruktig. Alla kungar i Israel var inte det. Faktiskt var majoriteten inte så gudfruktiga, men han var gudfruktig. Han upprustar landet. Han förbereder på det sätt han kan. Men han litar ändå på att det är Herren som är med och kommer rädda dem. Jag tror det är så i vår egna liv att vi behöver förbereda oss på olika sätt. Men vi behöver framför allt ha tro för den tiden som kommer. Vi behöver ha tro på att Gud förmår göra det han har bestämt och han har lovat. Vi behöver ha tro för att ta åt oss profetiska ord. Vi behöver ha tro för att ta åt oss det som står Guds ord. Och det vi själva känner i vårt innersta är Gud som talar. Och ni vet Hebreerbrevet 11. Det är det här stället som bara handlar om tro. Det handlar om Abraham. Det handlar om Sara. Det handlar om hur Isak och Jakob, de fick sina välsignelser. Det handlar om Mose och så vidare. Det handlar om hur de kunde i tro få Jerikos murar att falla. Och i vers 32-34 står det så här. Skriver han så här. Vad ska jag säga mer? Jag skulle inte hinna med att berätta om Gideon, Barak, Simson och Jefta. Om David, Samuel och profeterna. Alltså om deras exempel på tro. Genom tron besegrade de kungariken. Skipade rätt, fick löften uppfyllda och täppte till lejonskap. De släckte rasande eld och undkom svärdsägg. De var svaga men blev starka. De blev väldiga i strid och drev främmande herrar på flykten. Det står att vi kan be om vishet. Om någon av er brister i vishet så ska han be. Och han ska få det. Och jag tror att vi kanske också behöver be om tro. Ännu mer tro. Sån här tro som liksom inte, det finns inget stopp för den. Både för vår egen skull, för våra egna liv, för våra familjer och för sammanhang vi är i, vår församling för det här landet. För Gud vill någonting mer med det här landet. Han vill använda det här landet till en mäktig väckelse. Det finns så många profetord om det. Och det finns inget som motsäger att det inte ska kunna ske. Så vi, ja, jag vet inte hur det är med er, men jag ber ofta om mer tro. Tro att jag tror Gud om allt. Och tror Gud om att förmå det jag inte kan göra. Och det som verkar omöjligt ska kunna ske. Och vad är vi här idag? Är vi 12? 10-12 stycken någonting? Alla hjältar i Guds rike. Alla som vandrande kärnkraftverk egentligen. Vi kan och vi förmår med Herren. Men inte oss själva. Tack älskade Herre för att du är den som råder i evighetens evighet. Jag prisar och lovar och ära ditt underbara namn. Jag tackar dig Gud Fader i himlen för att vi får komma inför dig. Och vi får tacka dig Herre för det du har lagt ner i våra hjärtan Herre. Vi får tacka dig Gud Fader för att du har en plan med våra liv. Varenda en av oss Herre. Du har bestämt om oss. Det står att du har bestämt om oss att vi ska gå ut och bära frukt. Frukt som är bestående Herre. Tacka dig för det Fader himlen. Och jag vill bara be för oss alla, för mig själv och för mina syskon som är här just nu, att du ska ge oss tro Herre. Tro att tro dig om det omöjliga. Tro dig att förmå och att de här små stenarna som vi är ska kunna träffa precis det målet som du har bestämt Herre. Vi kan be om mer tro, så vi kan tro för det här landet, att det här landet ska resa sig upp och bli ännu mer missionerande än någonsin har varit Herre. Att vi ska få se människor lägga ner sina liv inför dig här i det här landet Herre. Vi ska få se makthavare, vi ska få se ministrar, vi ska få se så kallade kändisar och andra som har ögonen på sig. De ska bekänna sig till dig Herre och sitt beroende av dig. Vi ska få se det här landet vända sig upp i en mäktig väckelse Herre. Vi ska få se det här landet skicka missionärer ut över hela jorden Herre. Jag prisar dig för det. Jag tackar dig för ekonomiska under Herre. Att den här krisen som är nu Herre Gud får inte alls ska bli någonting som gräver ur den svenska ekonomin. Utan vi tackar dig för att du ska göra under Herre. Att du ska förändra det här landet Herre Gud får. Du ska ge det här landet dina välsignelser Herre Gud får. Och vi ska få se den här förändringen Herre. Jag tackar dig för det Fader i himlen i Jesu namn. Jag lovar att prisa dig Herre. Tack Fader i himlen att det vi tror det vi, och det som talas ut från dig Herre Gud Fader, det försvinner inte. Det blir inte bara en liten fotnot om parentes i världshistorien Herre Gud Fader, utan det sker Herre, det händer saker, det förändrar saker Herre Gud Fader. Vi lovar att prisa dig för det Fader i himlen i Jesu namn. Och jag tackar dig för att den här församlingen Gud Fader, som inte är fler än 20-tal Herre Gud får 25 någonstans på gudstjänsten. Vi ska få se den här församlingen, den här kyrksalen fullproppade människor Herre. Vi ska få se människor som möter dig till befrielse Herre Gud får. Vi ska få se förändrade familjer och förändrade människoliv Herre. Vi ska få se människor som kommer till dig Herre Gud får lämna allt till dig Herre. Jag tackar dig för det Herre. Vi ska få se människor som står i rader och blir döpta Gud Fader. Jag prisar dig för det. Tack älskade Herre. Jag tackar dig Fader i himlen för att du är densamme igår, idag så och i evighet. Och att du är densamme för oss som du var för kung David och för hjältarna som vi läser om i Bibeln. Herre Gud far. Jag lovar att prisa dig för det Fader i himlen i Jesu namn. Amen.